Kärlekens bakgata av Anna Lestadius Larsson. Prostituerade är lika oundgängliga i en anhopning av män som kloaker, avskrädeshögar och soptippar. Reglementeringens fader, Alexander Jean-Baptiste Parent du Châtelet. Av de 1591 kvinnor som inskrivits under åren 1885-99 har syfilis konstaterats hos 1094. Sannolikt har en god del av de övriga också haft sjukdomen. Ur undersökningen Reglementeringen i Stockholm 1913. Det var hoppets tid. Det var de krossade drömmarnas tid. Ångvisslor, köt och maskiner dånade. Varor producerades och konsumerades som aldrig förr. På bara ett halvt sekel hade huvudstadens befolkning trefaldigats. Från landsbygden strömmade de in, unga kvinnor med ett enkelt ombyte och massäck i ränslarna, huvudena fyllda av framtidstro. Staden tuggade hungrigt i sig och förbrukade dem i sin snabbt växande kropp. De hamnade i sotsprutande fabriker och som tjänstefolk i de allt fler välbeställdas hem. Många tvingades sälja sina kroppar för att överleva. Ändå fortsatte de att komma, drivna av den nya tidens stora löfte, att ett bättre liv var möjligt. Så hade även flickan på bädden tänkt. Men för henne var hoppet ute. Hennes drömmar slocknade i takt med blodet som pumpade ur den djupa skåran i hennes hals. Onsdag, 13 oktober 1897. 1. Förmögenheten är borta. Det finns inga pengar kvar. Änkeöverstinnan uttalade orden lågt och långsamt. Ellen kom av sig mitt i sitt utbrott och blev stående med öppen mun. Hon förstod inte. Såg klentroget på mormodern som residerade vid kortsidan av det långa matsalsbordet där de intog sitt morgonmål. Ellen kan sätta sig ner. Den unga kvinnan landade på lädersitsen med en duns. Det fanns aldrig något arv. Salig översten efterlämnade bara skulder efter sin död. Det svindlade till i huvudet på Ellen. Jag förstår inte, det är 12 år sedan han gick bort, sa hon och svepte med blicken över paradvåningens rymliga sal som var inredd i påkostad nyrenässans. Stolarna hade höga konstfärdigt utsirade ryggstöd. Väggarna var klädda i mörk panel. Runt hela rummet löpte i brösthöjd en skrythylla för silver och prydnadssaker som husan Marit förväntades damma varje förmiddag. Tunga sammetsgardiner höll värmen inne och dagsljuset ute. Möbler, textilier och konstföremål var noga utvalda och av yppersta kvalitet. Hur... Mina juveler, sa änkeöverstinnan. Diamanterna, rubinerna, safirerna och pärlorna. Garnityren som jag ärvde efter min mor, de har kunnat försörja oss till nu. Jag sålde de sista ringarna förra månaden. Grälet som rullat genom salen var upplöst och borta. Efterlämnande en kvävande känsla av panik. Ellen kände sig som en idiot. En bortskämd barnrumpa och samtidigt lurad. Grundlurad, herregud! Hon förmådde inte sitta kvar. Reste sig igen. Varför har mormor inte sagt något? Änkeöverstinnan torkade läpparna med linneservetten. Som Ellen förstår så kan verksamheten på juridikbyrån inte fortsätta på det här viset. Nej, det var ju fullkomligt uppenbart. En rodnad som bottnade i både ilska och skam spreds över Ellens ansikte och hals. Det som hon trott varit hennes arvslott från morfadern översten hade hittills bekostat hennes arbete i väntan på att byrån skulle gå med vinst och bära sina egna kostnader. Något som hade visat sig betydligt svårare än Ellen trott. Trätan över frukostbordet hade initierats av att mormodern...